Vi är alla människor som går på denna jorden och vi är alla lika. Och det kommer komma en dag kanske där jag behöver hjälp och då vill jag kunna ringa någon och be om hjälp.
Mm.
Utan att någon ska säga, den där jävla aset, han ska vi... Alltså, du vet, du kommer inte långt på att sätta dig själv på höga hästar liksom.
Mm.
De människorna träffar jag ju också. Men där märker jag direkt att då tar jag hellre steget bort liksom. Det är inte roligt. Det är liksom inte, det skapar ingen trevlig atmosfär. Utan ödmjukheten med att vi kommer, allting kommer behöva göras i team. Man kommer behöva få med sig människor. Och det är mycket lättare att få med sig människor där man visar någon form av respekt. Oavsett vilken roll man har i bolaget så behövs man. Och också visa att de behövs.
Mm.
Det glömmer företagsledare snabbt. Jag tror inte medvetet, utan man dras in i liksom allt ifrån mötesstrukturer till så här borde jag agera för att nu är jag faktiskt chef. Mm. Och om det är line manager, om det är vd eller vice vd, så sätter man sig ofta i en position att jag kanske borde vara så här. Du behöver bara fan mig inte vara någonting mer än dig själv. Mm. Och det kommer du ganska långt på. Sen givetvis måste du sätta rutiner och det här får man inte göra och det så här respekterar vi varandra på jobbet och alla har en duty. Men i många fall så skapar man hierarkier som inte behövs. De skapar bara problem och då tror jag att vara lite ödmjuk inför den situationen kommer man väldigt långt ifrån och du får en helt annan respekt tillbaks.
Du lyssnar just nu på podcasten Rektorn. En podcast som intervjuar rektorer och andra inflytelserika personer gällande skola och skolledarskap. I dagens intervju får vi träffa Henrik Ekdahl Persson. En av Sveriges yngsta miljardärer som byggt sitt kapital från i princip två tomma händer. Henrik äger och driver investmentbolaget Optimizer Invest. Och då kan man fråga sig, varför vill vi intervjua honom i podcasten? Jo, Henrik är nämligen ute väldigt mycket på skolor, framförallt i Sverige, och pratar med elever gällande vad som är viktigt att tänka på om man vill lyckas som entreprenör. Han har ju själv gjort en enorm entreprenöriell resa. Han driver nu Optimizer Foundation som bygger upp skolor framförallt i Afrika. Och sen så är det ju precis som alla andra ledare att han brottas med samma huvudbry som vi rektorer gör. Med hur ska man vara ödmjuk och samtidigt kunna fatta obekväma beslut? Hur ska jag kunna koppla bort oro och jobbrelaterad tankeverksamhet när jag är med min familj med mera med mera? Intervjun med Henrik blev väldigt personlig och jag måste ge en stor lov till honom för att han verkligen bjuder på sig själv i avsnittet. Idag bor Henrik i Marbella med sin familj och jag vill också säga att den olycka han refererar till i början av avsnittet finns dokumenterad i andra poddar. Så jag vill inte lägga tid på att gräva i sådant som redan fanns publicerat. Så, med det sagt, här kommer Henrik Ekdahl Persson, eller Persson Ekdahl. En helt vanlig techmiljardär från Torsebro.
Du, ska vi sätta igång här?
Ja, kör.
Henrik Ekdahl Persson. Eller Persson Ekdahl.
Ja, det spelar ingen roll. Jag tror inte. I passet är det Persson Ekdahl.
Persson Ekdahl.
Ja.
Varför har du två efternamn?
Ja, men det var ju min fru. Normalt så när man gifter sig i gamla traditionen Sverige så tar ju frun mannens namn.
Mm.
Hon tyckte väl inte Persson var framtidsnamnet.
Det var inte så exotiskt.
Nej, det var nog inte framtidsnamnet för vår familj, kände hon. Så det blev att, och jag kände inte att jag ville ge upp det. Så här, traditionsfast, nej men det behåller jag väl inte, släppa Persson-släkten här. Men, så det blev ett köpenamn med Ekdahl på slutet.
Ja.
Men våra barn och hon heter ju Ekdahl bara då.
Okay.
Så jag har liksom trotsat och kör båda två.
Just det. Är det där pannbenet? Vi ska återkomma till det lite senare.
Jag kan tänka mig det. Liksom. Vill inte känna nederlaget.
Du, är den 26 januari 1980 föddes du på, ja, Kristianstad sjukhus. Sen växer du upp i Torsebro, ja, utanför Kristianstad. Och sen flyttar du till Åhus i 5 års ålder.
Ja.
Hur ser du tillbaka på din uppväxt?
Jag minns ju min uppväxt som inte glad. Alltså, vi var en varm familj. Min mamma och pappa var oerhört härliga människor. Jag minns tiden i Torsebro. Jag hade ett väldigt litet samhälle, men väldigt mysigt, liksom ett tajt samhälle. Jag minns jag cyklade eller sprang till min bästa kompis Johan, eller Magnus som också bodde där, liksom, som jag minns än idag, även när man är så liten. Liksom, och familjer som vi fortfarande har relation till än idag. Torsbrobadet där man liksom åkte med mamma och pappa och simmade. Och var det exotiskt att åka in och fika i Kristianstad. Men min pappa jobbade ju i Åhus under hela perioden där hans ansvar var Autovulk i Åhus. Då däckverkstaden och min mamma jobbade inne på Telia kundservice. Vi hade inte överflöd, men vi hade ett hus som de själva hade byggt. Vi kände alltid att vi kunde göra det som vi ville då. Det var mycket ute i skogen, det var leka och sparka boll som vilken annan som helst. Liksom.
Mm.
Sen tog ju liksom min pappas jobb och en olycka oss ifrån Torsebro. Men åker dit ibland, åker dit med våra barn när vi är hemma bara för att visa dem var jag växte upp. Liksom. Och så är jag stolthet att jag är född i Torsebro. Jag är uppväxt i Åhus och Kristianstad kommun. Så det är med glädje jag tittar tillbaka. Jag tycker det har varit en oerhört fin uppväxt som jag haft med mig. Och jag inte glömmer var jag kommer ifrån.
Mm. Du återkommer ju ofta till pappa Sune.
Ja.
När du pratar. Och jag har tänkt på det, för det är någonting väldigt plikttroget i din bild som du ger av honom.
Ja.
Det är något plikttroget och hög arbetsmoral och vad ska man säga, en person med pannben och som inte ger upp utan kör vidare.
Ja.
Samtidigt så är det någonting också som han har pushat ut dig att bli någonting annat än en däckhandlare.
Ja.
Kan du berätta, vad har han betytt för dig i din utveckling?
Ja, men jag tror pappa Sune och hela den uppväxten jag hade med hans pappa och min farfar Bertil. Detta är ju bland de hårdaste arbetarna man träffar. Alltså riktigt blue collar, upp tidig morgon, pendla till jobbet eller cykla till jobbet i ur och skur. Göra det som krävs för att saker och ting ska fungera. Att man ska kunna ha mat på bordet. Och det finns nog många söner och döttrar som kan säga samma sak om sina föräldrar. I Kristianstad kommun eller bygden eller i andra kommuner. Där det liksom inte alltid har varit lätt. Men man har liksom inte på något sätt gett upp. Jag har liksom aldrig hört han klaga över små saker. Eller oja sig vid matbordet. Utan bara kört på. Det här löser vi genom att jobba lite mer och lägga in extra timmar. Och alltid en fin egenskap som han har haft är att alltid vilja hjälpa. Det har ringt liksom en lördagkväll. En bunne har fått liksom punka ute på Brösarpkusten eller nere i Simmershamn. Jag kommer. Och satt sig i bilen, kört, tagit servicebilen och åkt ut för att hjälpa honom. Och det har liksom inte varit några pengar. Det är bara för givet att jag driver en servicefirma och ringer dem. Då ska jag lösa problemet för dem. No questions asked. Och det tycker jag är en otroligt fin egenskap som vi med åren... Många har glömt bort, som är lite old school, att göra det som krävs och liksom inte förlita sig på att kanske någon annan gör det. Utan det är väl lite, det är väl pannben, men det är också driva en rakryggad, schysst business där man finns där för liksom samhället och de kunderna som man har jobbat med. Jag har fått känslan att han aldrig velat göra någon besviken och alltid finnas där. Vilket givetvis också får konsekvenser. För att ja, men då kanske du inte kommer hem klockan 4 utan du kommer hem klockan 9. Och jag liksom inte, det har inte grämt mig, utan det är bara att det är det som krävs för att driva en egen business lokalt där de gjorde. Liksom.
Mm.
Och det respekterar jag och liksom är väldigt stolt över att få leva så nära.
Hur avgörande har han som förebild varit för dig i ditt arbete?
Jag tror att han, både min pappa och även min farfar och även min morfar, och de har samma sinnebild. Liksom. Och det har varit avgörande för mig hur jag tacklar mina problem. Och jag har väl fått en insikt att man klarar det mesta. Liksom. Sen har jag ju valt en annan väg och jag gör ju helt olika saker. Du nämnde det. Och min pappa har guidat mig. Jag tror att min pappa hade inga som helst problem med att jag också skulle ha blivit däckhandlare.
Mm.
Men jag, underliggande så sa han att jag kanske inte var så jävla bra på det. Liksom. Och kanske därför han bad mig göra något annat. Men
han började push och pull.
Jag tror lite det. Jag bara liksom där några gånger var vi kanske inte supertaggad på att byta rekommerade däck. Utan så var det att jag kunde liksom använda mitt driv som ganska tidigt kom på att vara självförsörjande.
Mm.
Att tjäna pengar. Och det ligger kanske till grunden att vi såg att vi växte upp, som jag sa, väldigt bra. Det var liksom ingen överflöd, men jag saknade aldrig någonting som ung.
Mm.
Alltså aldrig så. Däremot så kunde jag ju se när vi flyttade då att wow, liksom, det finns stora hus och där var de och kör en ny bil, vet.
Mm.
Och jag hade aldrig reflekterat över det tidigare. Vi hade en folka, en röd liten folkasnurra liksom, som det droppade regn liksom, genom takluckan. Man önskar inte man hade takluckan ens. Ja, men det var lite sådär och tänkte förresten, undrar vad det kostar och undrar hur mycket jag måste jobba för att kunna spara ihop till en sån. Det kom ju först när vi liksom kom ner till Åhus där liksom.
Mm.
Det var ett litet annat fokus och folk hade liksom andra sorters utbildningar och jobbade med andra saker än var vi kom ifrån liksom.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du, där är en person som jag tänker på när jag har förberett den här intervjun.
Ja.
Det är en rektor som heter Hamid Safar.
Ja.
Vi pratade lite om honom tidigare. Där jag ser två stycken likheter mellan er.
Okay.
Nummer ett är storleken på era armar och kroppshydda.
Ja.
Och nummer två är värmen och ödmjukheten i rösten.
Okay.
När jag har lyssnat på andra poddar och i sammanhang du har varit i, så är det alltid ett väldigt mjukt tonfall. Och jag tänker på den här ödmjukheten som du ofta lyfter fram, att den är enormt viktig,
ja,
för dig att upprätthålla i relation till andra människor och relation till din business också. Varför har ödmjukheten blivit din grej?
Jag tror att jag har varit i otroligt mycket olika sammanhang, både liksom med folk som skulle klassificerat som otroligt framgångsrika i företagsvärlden och folk som up and coming, och det både europeiska eller amerikanska. Och jag genomgående på de människorna som jag tycker har kommit längst, och det behöver inte innebära att man har tjänat mest pengar, men liksom emotionellt och personligt är personerna som ganska tidigt förstår att det är inte bara upp till mig själv liksom att skapa vägen framåt för mig, utan vi är alla människor som går på denna jorden. Och vi är alla lika. Och det kommer komma en dag kanske där jag behöver hjälp. Och då vill jag kunna ringa någon och be om hjälp.
Mm.
Utan att någon ska säga, den där jävla aset, han ska vi... Alltså, du vet, du kommer inte långt på att sätta dig själv på höga hästar. Liksom.
Mm.
Och de människorna träffar jag ju också. Men där märker jag direkt att då tar jag hellre steget bort. Liksom. Det är inte roligt. Det är liksom inte, det skapar ingen trevlig atmosfär. Utan... ödmjukheten med att allting kommer behöva göras i team. Man kommer behöva få med sig människor. Och det är mycket lättare att få med sig människor där man visar någon form av respekt. Oavsett vilken roll man har i bolaget så behövs man. Och också visa att de behövs.
Mm.
Det glömmer företagsledare snabbt. Jag tror inte medvetet, utan man dras in i liksom allt ifrån mötesstrukturer till så här borde jag agera, för att nu är jag faktiskt chef. Och om det är line manager, om det är vd eller vice vd, så sätter man sig ofta i en position att jag kanske borde vara så här. Du behöver bara fan mig inte vara någonting mer än dig själv, och det kommer du ganska långt på. Sen givetvis måste du sätta rutiner och det här får man inte göra och det så här respekterar vi på jobbet och alla har en duty. Men i många fall så skapar man hierarkier som inte behövs. De skapar bara problem, och då tror jag att vara lite ödmjuk inför den situationen kommer man väldigt långt ifrån, och du får en helt annan respekt tillbaks. Det är väl någonting som om vi åker, om vi nu när vi är i Malmö här eller med någon annanstans, så när jag lämnat eller suttit och pratat med så som det är, att när folk går därifrån så vill jag hellre att de känner att fan, han var ju jävla, han var ju rätt reko kille.
Mm.
Han var inte alls så som jag trodde. Mm. När jag som person ofta så ser att med dyra saker och banor som liksom ligger långt utanför det klassiska svenska levernet liksom. Men jag tycker i grunden att man ändras ju, man blir äldre, så man ändrar sin syn på saker och ting. Men jag tittar tillbaka till mig själv liksom som en femårig Torsa Brograbb.
Ja.
Och känner att visst, jag har upplevt andra saker som har påverkat mig till att bli en annan person idag. Men jag har ju lika roligt när jag kommer dit och får sitta vid matbordet med de personer jag växte upp med där. Och de föräldrarna som jag gör om jag är i New York på ett möte och det sitter någon på andra bordet som har startat Airbnb eller vad det nu kan ha varit liksom.
Det är ingen skillnad. Men jag tänker samtidigt så har du liksom en framgång som är, som du säger, bortom de flesta människors vildaste fantasier liksom. Både monetärt och karriärsmässigt.
Ja.
Alltså, har ödmjukheten alltid varit till gagn för dig?
Oftast, ibland inte. När man pratar om framgång, generellt så pratar folk om pengar. Det är liksom folk, det tänker, har du mycket pengar, stor framgång.
Mm.
Mindre pengar och då har du inte lika mycket framgång. Det är inget mått på framgång. Det är liksom, där har vi liksom snedvridit det helt. Liksom. Det finns många människor som har tjänat jättemycket pengar jättesnabbt. Och jag skulle inte säga att de är framgångsrika. Alltså framgång kan ju vara allt ifrån att min lilla grabb Charlie eller Buddha liksom lär sig simma. Det är framgång för honom. Eller någon som liksom har tagit sin MBA eller gått igenom sin elektrikerexamen. Det är också alltså, det finns många varianter på framgång eller man har lärt sig franska eller liknande. Så vi fäster det väldigt snabbt i monetär framgång och det är väl bara mänskligt, men så behöver det inte vara liksom.
Nej. Men man tänker, är det någon gång som du hamnar i situationer där du kan inte vara ödmjuk?
Ja, och det kommer, och det skulle komma till här nu med det här med pengar och framgång. Det drar ju också folk till sig som vill ha en del av den framgången och vara en del av den resan och liksom, jag ska inte säga utnyttja, men på något sätt liksom ta del av det och vara en del av det och få en extra dörr öppnad eller associeras med den för man tror att det ska gagna ens egna bästa.
Mm.
Också ett mänskligt beteende, att man vill försöka flytta sin egen schackpjäs lite längre fram. Det märker man och det märks mer och mer under åren. Och det var väl svårare för mig för en 10 år sedan att liksom särskilja på vilka som faktiskt bryr sig på riktigt och vilka som är där for the ride.
Ja.
Och det är jag mycket, mycket bättre på idag. Och det stör mig inte. I början blev jag lite irriterad, men det har gått passé det liksom. Man får bara, så är världen. Och jag kan liksom inte gräma mig över det liksom, eller känna mig utnyttjad, utan kan tänka mig att det får vara så liksom.
Ja. Finns det någon gång i ditt arbetssammanhang där du måste fatta beslut som går emot din person på något vis?
Ja, och det sker ju, det kan det ju vara. Och det kommer ju ofta till, inte bara som är rätt och fel att göra i bolag, utan ta beslut, de måste ske och det kommer få negativa konsekvenser. Men tar vi inte dem så kanske inte bolaget finns kvar.
Mm.
De är de jobbiga besluten.
Men som påverkar människors privatliv och visst. Försörjning.
För det är ofta när man bygger, som idag har vi, vi har 16 bolag och vi har, jag tror, all together så kanske det är en 15-1600 anställda i dem. Och det är 15-1600 familjer som har fruar, de har barn, de har män, de har pojkvänner, sambos. De har sen en mamma och pappa och de har syskon och de har kusiner. Så nätverket, när du ser ut folk som är påverkade av våra beslut, inte bara mina, men alltså de jag jobbar med och vår ledningsgrupp. Vi kanske pratar 10 000 personer, 15 000 personer som pratar löpande om hur var det på jobbet. Ja, men min chef är galen. Mm. De här ägarna, nu helt plötsligt ska vi göra detta. Som man snabbt glömmer bort. Mm. Och det är samma sak som om man är rektor på en skola. Alla vet vem rektor nu, du vet inte vilka alla elever är. Men alla elever har en familj. Mm. Och den familjen pratar om vad som skedde med lärarna etc. Och de konsekvenserna blir ju ännu mer synliga när man måste ta de svåra besluten. Och de får man ju ibland smaka över. Men där måste man bara vara transparent med och förklara varför man gör dem. vara tydlig med att om vi inte gör det här så kanske istället för att 40 behöver gå nu så kanske 100 måste gå nästa år.
Mm.
Och vi har inget val. Då kommer folk liksom vara ledsna och besvikna. Men över tid så kommer de också bli förstående och förhoppningsvis respektera en för att det var the call to take.
Mm.
Men det är väl i allt företags liv så kommer du tvingas ta beslut som inte alltid är uppskattade. Och det är ju också därför du har den rollen, att ta de besluten. Och det comes with the name of the game.
Mm.
Och det var tuffare för 15 år sedan att ta dem. Idag så tror jag att jag har lärt mig leva med att de måste tas. Och jag har satt mig i rollen att ta dem. Även om de får negativa konsekvenser ibland.
Kan det krypa in under huden på dig? Eller är det bara rutinmässigt nu? Eller hur?
Nej, det gör det. Och jag har under perioder har oerhört svårt att göra folk besvikna. Vilket gör ju att man kan ligga sömnlös. Vad kommer detta få för konsekvenser? Och man känner att det finns en besvikenhet i rummet över att men du löste ju inte det. Du sa ju du skulle lösa det. Och så gör man allt man kan och så gör man inte det. Man är ju bara människa liksom, även om man ibland vill vara Robocop hela tiden. Så det gör det. Visst fasen gör det, men med åren så måste du också lära dig att hantera den. För annars så blir det omöjligt att liksom ha en fungerande, rolig, glad vardag.
Mm. Hur, och det tycker jag är intressant det här med just med hanterandet. För ofta tänker jag att ja, men det är liksom bara ett nålsöga man måste igenom. Man måste fatta att de här obekväma besluten 10 000 gånger. Och det är 10 000 den första gången. Då kan du fatta beslutet utan att ligga sömlös på något vis. Men har du liksom haft strategier i hur du har kunnat hantera det? Utan att det ska vara en erfarenhet som hjälper dig framåt? Eller?
Nej, det ska jag inte säga. Men det som jag har varit bra på det är väl att jag har blivit duktig med åren på att skilja på mitt jobb och min arbetsvardag till min privata vardag. Skulle vi äta middag ihop en tisdagkväll hemma hos oss med min fru och våra barn så pratar jag aldrig om problem på jobbet eller jag lyfter inte in det i mitt privatliv utan jag håller det för mig själv. Jag kan sätta mig och jobba på kvällen och cirkulera det i huvudet men att försöka ta bort det när vi sitter på matbordet och se till att då är jag där och sen kopplar jag på jobbet igen och inte låta det gå över där.
Mm.
Och det tror jag där är års av träning att kunna göra det. För det är väldigt lätt att ta sig med hem och det blir runt matbordet att man pratar om jobbet. Och jag försöker hellre fokusera på min fru och hennes jobb och vad hon gör. Och komma in på det som gör något helt annat. Och supportera henne och den dialogen.
Mm.
Ofta i vardagen så har vi väldigt mycket diskussioner om mina bolag och det som jag gör på vardagen med mina partners. Så det är skönt när man kommer hem att nu fokuserar jag på något helt annat.
Det är så att du tvingar dig in i ett annat samtal.
Verkligen. Ja. Och öppnar inte upp för den dialogen ens. Och likadant i sociala sammanhang med mina kompisar så är det ganska lätt att man pratar om vad vi gör. För folk tycker det är spännande. För det är spännande och det är stora affärer ofta och det är stora belopp etc. Men jag fokuserar hellre på dem. Och vad gör du för något? Då ska vi göra något ball tillsammans istället. Det är mycket roligare.
Just
det. Faktiskt.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du sa vid ett tillfälle också att det enda som du är egentligen orolig för det är din familj, dina barn, din fru, att det ska hända dem någonting. Ja. Och jag vet inte om det här är ett långskott men jag tänker att
För du pratar också rätt så mycket om micromanagement, att du är inne och har, att du får ofta ta ett steg tillbaka.
Ja.
Och jag vet inte om det är någon kontrollgrej där som jag blir intresserad av att fråga kring liksom.
Mm.
Eller, förstår du vad
jag
menar?
Ja, jag förstår vad du menar.
Är det en koppling eller hur
ja, men, det? Det kan det nog vara liksom. Jag är ju fortfarande en detaljmänniska i bolagen. Jag försöker att inte vara det, liksom se high level, men jag i grunden en ganska stressad person, jag är pådrivande person, jag vill att det ska hända saker hela tiden i bolagen vi är, och jag tror att alla som jobbar med mig dagligen och i de här bolagen, det byggs upp någon form av love and hate liksom, till för att jag ligger på hela tiden, har vi gjort det här och det vet, liksom, inte till alla organisationer men till management. Kontra min familj så är det väl att jag, dels det är ju hennes barn och min fru, och man bryr sig om dem och man vill att de ska ha det så
det
bra
känns som rätt sunt.
Möjligt. Ja, det är ganska normalt beteende tror jag. Och jag vill inte micromanage med dem, men jag nej, men min oro för dem är ju mer att det ska hända dem någonting för att det är mitt fel. Alltså att mina barn, jag har ju, det är vi som har satt dem till världen, det är jag som har satt in dem i deras livsstil och deras skolor och skulle det hända någonting dem som en konsekvens av mitt arbete och min livsstil, så skulle man ju aldrig någonsin kunna förlåta sig själv. Och det kan väl stressa mig ibland att vi sätter dem i en position som de inte själva har valt.
Mm.
Men det är väl alla föräldrars liksom syn. Liksom, oavsett vad man gör så får det liksom inte, får inte hända barnen någonting liksom.
Ja, jag tänker, för du hade ett föredrag här, vi är på Breakit här i Malmö Live.
Ja.
Och när du pratade här så sa du att vid ett tillfälle så hade du gått ut när du bodde på Malta, eller i Malta så här, kan
ja.
Gått ut och slängt soporna. Och din son Herman hade kommit och kramat om dig och sagt hej då pappa.
Ja.
Då trodde han att du skulle åka.
Ja.
Och det var så himla likt, för vi hade en i podden förra året. Hon hade tagit upp sin telefon, Sofia Hardenstedt heter hon.
Okay.
Jätteduktig och framgångsrik rektor. Hon hade tagit upp sin telefon hemma och kollat mejlen. Och då hade hennes dotter börjat gråta.
Asså.
Och det var ett sånt här wake up call för henne att shit, vad är det jag håller på med?
Ja.
För då visste hon, alltså dottern då, att nu kommer mamma till att jobba resten av kvällen.
Ja.
Och det var så slående hur lik det var i exemplen.
Ja, men barn fattar ju mycket, mycket mer än vad man tror. Och de plockar upp mycket mer än vad man tror. Och det ska man tänka på. Och verkligen försöka när man är i miljön med barnen att ge dem det fokuset som det kräver. Men man ska också, det är en balansgång där, för barnen måste också förstå att ja, men mamma och pappa behöver jobba för att det finns räkningar som betalas, det finns en livsstil som ska försörjas. Var en förebild för dem att förstå att okej, som ibland så kan jag ju ha bekanta till mig eller vänner och säga att jag fattar inte vad du håller på med, Henke. Vad fan jobbar du för? Varför bara chillar du inte? Liksom, ta det lugnt, liksom, res runt, surfa lite mer eller vad du nu vill. Liksom.
Och det är
så
inte
att,
du.
Det är inte, dels så skulle jag tycka var obetat tråkigt. Alltså herre min gud, liksom, efter några dagar så har jag sprungit på väggarna. För det ligger inte i naturen. Men där känner jag väl, dels jag är inte så som person, men det är också ett ansvar man har mot sin omgivning och speciellt sina barn. Och visa att ja, men det är banne mig hårt arbete som krävs oavsett var du är, hur mycket du har eller hur lite du har, så ska man hela tiden försöka vara en förebild för dem och se till att de växer upp med rätt värderingar oavsett var du är och i samhällsklass eller lite eller mycket, så är det liksom vår uppgift som förälder att ge de bästa förutsättningarna, och det är att bygga karaktär. Vad är rätt och fel? Hur hanterar du olika personer, olika religioner, olika bakgrunder? Och det tycker jag är härligt med det jag tycker att vi ger våra barn nu, och det är att växa upp i en multikulturell skola med barn från olika världsdelar, olika länder, olika religioner som finner varandra i skola under ett gemensamt språk eller två med spanska och engelska, och man firar högtider från olika delar av världen. Man får lära sig av dem, man får respektera att så är det. För dem är det bara helt naturligt, och det tycker jag det kommer vara. Vad jag tror den största gåvan vi kommer ge våra barn när de sen blir 15-20. När de tittar tillbaks och liksom förstår liksom hur man, allt från judar till islam, buddhister inne liksom, och de tycker det är skitcoolt.
Mm. Så det är säkert kul att du säger det, för vi är ju uppväxta inte så himla långt ifrån varandra.
Nej,
ja. Du är i Åhus och jag är i Brösarp. Och jag tänker att när jag flyttade in till Malmö sen och skulle plugga, och när jag träffade kompisar härifrån då, de kunde liksom rätt så mycket arabiska, även om de var liksom svennebananer, så kunde de liksom lite arabiska, för de hade gått i mångkulturella skolor och de kände till Balkankulturen. Jag kände inte till ett skit.
Nej.
Och jag tänker att vi var väl i ungefär samma position där.
Yes.
Ish. Men alltså, och intressant är att du säger att det är den största gåvan som du kommer ge dina barn.
Ja.
Någonting som du på något vis inte var uppväxt med själv.
Vi hade ju inte det. Så jag tror att när jag gick på Rönnhoffsskolan eller även på Östareng senare.
Mm.
Jag tror inte vi hade en invandrare i skolan.
Mm.
Och idag så lever vi ett helt annat samhälle. Och jag tror en förståelse löser många problem.
Mm.
Många problem som man ser i världen nu bygger ju på att vi inte har förståelse för varandra och var vi kommer ifrån eller bakgrunder. Och den hoppas jag, genom att vi nu är invandrare i Spanien där vi bor och vi har kommit in till en annan kultur, vi måste finna oss ett annat språk, vi måste lära oss det för att kunna liksom komma in i det samhället. Men det är det som är så oerhört coolt att se med våra barn, att det var helt naturligt för dem. Vet, nu kommer liksom Vladi Sam liksom från Hermans klass, han är liksom från Sibirien liksom hem och leker. Fan, vad coolt. Du vet, jag vill också känna någon från Sibirien. Ja. Så lite på den nivån. Och när de växer upp, och det var någonting jag fick senare på universitetet, att när de blir vuxna så kommer de kunna ringa, nu ska jag till Portugal. Mest troligt så har de en polare. Ja, men han är ju från Portugal. Jag ringer Pedro.
Mm.
Du, jag är här. Vad rekommenderar du? Kan slagga oss där i 2 nätter liksom. Att om man bygger ett nätverk. För det är väl den stora skillnaden på när vi växte upp som 80-talister liksom, kontra dem nu som växer på 2000-talet. De växer upp i en otroligt digital miljö som skapar otroligt stora förutsättningar på att plugga vad man vill i världen, jobba vad man vill i världen.
Mm.
Liksom, när vi gick på gymnasiet så var det precis, man började med au pair-år. Liksom någon som vågade åka och bo hos en familj ett år. Eller, det var någon som började tänka på att jag kanske ska göra en utlandsår. Det var liksom, då var du extremt unik.
Och man hade en brevkompis i Polen. Liksom.
Precis, ja. Och någon värdfamilj som man kanske pratade med ibland. Mm. Men det var ju liksom undantagen. Idag skulle jag säga att det är nästan ett krav för gymnasieeleverna och universitets att prata 3 språk, gärna flytande. Gärna ha gjort liksom någon mentorship någonstans eller ett utlandsår. Gärna på Berkeley eller i Asien någonstans liksom, för att komma in i liksom det asiatiska tänket eller fått lite mandarin. Det, liksom, det tar vi för givet idag. Så att jag skulle säga att möjligheterna är mycket större för de som nu tar studenten eller som liksom kommer att gå upp på universitet. Men kraven har också blivit helt annorlunda.
Mm.
Och när jag är ute och pratar så försöker jag prata om både möjligheten men också konkurrensen. Jag ser ju på något av de CV:na vi får, det är ju liksom, det är supermans hela högen.
Ja.
Det är liksom dubbla examen, de pratar 3 språk. De har bott i Sydafrika till liksom, prata liksom halvknack i mandarin. Jag bara, var fasen är ni? Liksom, var är ni ifrån?
Just det. Och hur gamla är ni?
Liksom? Ja, det är overkliga människor.
70 år gamla.
Ja, jag vet. Ja. Jag liksom, klarar engelska hyfsat okej. Så det är en annan värld vi växer upp i. Då tror jag att där måste man också lära sig de här olika kulturerna. Och desto snabbare man gör det, desto större möjligheter kommer du få. För att många av bolagen som finns idag, även de från Malmö eller Kristianstad eller från Växjö, har en global kundbas. Och du fick en möjlighet, du skulle kunna åka till Berlin och jobba utan problem. London känns som liksom the backyard, det är liksom inte ens exotiskt längre. Utan det är klart att jag kan flytta till London, det är ingenting. Liksom, jag vill ju till Singapore eller vad man nu liksom. Och de finns där.
Ja.
Så det är andra möjligheter, roligare men också högre krav.
Ja. Och samtidigt tänker jag att där är ju aspekter som du har upplevt själv också när du kommer till din gamla gymnasieskola Östereng. Du är ju ute en hel del på skolor nu och föreläser och pratar med elever.
Ja.
Och jag tänker, en sak som har slagit dig, som du har sagt, är ju att det såg exakt likadant ut på Österengsskolan när du kom dit där idag.
Ja.
Som när du lämnade för, jag vet inte, 17-18 år sedan. Ja, 20 kanske.
Ja, som 20 år sedan.
Ja. Vad tänker du om det? Att omvärlden har förändrats men inte skolan.
Ja, det roliga var väl att det kändes ju ganska coolt. Liksom.
Ja.
Man kände igen sig. Och sen är det givetvis skrämmande att det har hänt så pass lite med skolan på 20 år. det har säkert läroplanen har ändrat sig och man studerar, man gör andra saker, men just att utformningen och där man går till skolan ser likadan ut. Och det är väl liksom, det insikten för mig var väl att okej, här är en klar resursbrist. Man har liksom inte kunnat uppgradera i varje fall Östra Ängsskolan eller Söderportskolan, där jag ändå hade en insikt i hur det såg ut när jag gick på gymnasiet.
Mm.
Kontra andra skolor som jag varit på som känns som att gå in till liksom riktigt coola tech-startups. Liksom, där alla springer med nya iPads till liksom helt nya lokaler. De har nya sportanläggningar med de senaste materialet.
Mm.
Och där får man väl fråga, är det en kommunfråga då? Eller är det ett statligt problem som måste lösas? Hur stort problem det är vet jag inte. Liksom. Men det är ju tydligt att bara inom Skåne, där jag har varit mest på gymnasieskolor, så är det otrolig skillnad på vilka resurser skolorna har.
Mm.
Och det är klart att jag förstår frustrationen på de som Kristianstad kommunskolor liksom, som då kanske av liksom de som facilitetsmässigt har stuckit ut som det har hänt minst med, skapar ju en frustration hos lärarna och säkert även kommunanställda liksom, att jag skulle vilja göra ännu mer. Så jag tror inte det är en brist på att folk inte vill göra det. Det är väl liksom, var ska man prioritera pengarna? Och det är väl den konstanta battlen som liksom alla kommuner fightas med.
Såklart.
Men det var ju superhäftigt att komma dit.
Ja. Vad växer för känslor när du kommer till?
Ja, men glädje.
Ja.
Liksom, jag ser ändå tillbaka på liksom, gymnasietiden som en riktigt rolig tid i livet. Liksom. Det var då man fyllde 18, man fick körkort och man blev vuxen. Liksom, tyckte man i varje fall. Och liksom, det var liksom språngbrädan vidare till vad man sen skulle göra i livet. Så att,
vad pratar du om när du är ute?
Jag får fråga varför man gör det. Jag hoppas att jag kan connecta med ungdomarna. Jag tycker fortfarande att jag är ung, även om de tycker att jag är gammal. Det är ganska sällan, vad jag har förstått, som folk från näringslivet tar sig tiden att prata med ungdomarna. Jag blir lite oberoende, jag är inte lärare, jag är inte kurator eller syokonsulent eller något annat liksom, utan kan ge dem en inblick i vad det har krävt av mig att göra det jag gör. Sen innebär ju inte det att alla behöver gå den vägen. Men att ge dem en liten motivationshöjare över att allt är möjligt. Jag är ju bara en helt vanlig grabb med, på pappret skulle säga, inte de förutsättningarna som man trodde skulle krävas för att då komma tillbaka till det här om som vi pratade om innan, om man enligt svensk standard ska ha lyckats. Mm. Liksom, utan du tänker vi kanske på någon som kommer från en bättre familj där liksom föräldrarna har varit akademiker eller jobbat liksom globalt tidigt i livet liksom på Skanska eller Ericsson eller kommer från en generationsfamilj som har drivit stora bolag etc.
Mm.
Och det har liksom aldrig slagit mig att jag inte haft samma möjlighet som någon annan. Det har liksom aldrig varit i min sinnesbild att det är klart jag har samma förutsättningar. Visst, de kanske har lite mer och de kanske kan spendera mer för att liksom komma dit. Men jag tycker att har man växt upp i det svenska systemet så har man väldigt goda förutsättningar till att göra någonting riktigt bra. Bara för några dagar sedan så kom jag hem från Indonesien från en liten ö bredvid Bali som heter Lombok. Och där skulle jag säga att växa upp där, då har du lite sämre förutsättningar. Där du liksom precis har fått el in till huset och rinnande vatten hemma. Liksom. Då är det kanske lite tuffare, men att vi som svenska boende i Sverige och i svenska systemet så har vi det ofantligt bra. Och alla möjligheter och stödfunktioner som krävs för att lyckas med det målet som du har själv. Vad det nu än skulle vara liksom. Så det blir bara upp till dig själv att göra det. Sen kan du fejla och du får göra om det igen. Men där finns så många layers av hjälp i Sverige. Så att de som säger att men jag har inte samma möjlighet. Det har du visst. Det är bara du som inbillar dig att du inte har det. Och det blir någon form av säkerhet. Så att ja, men, jag vågar inte för att jag kan inte. Eller jag gör inte det här. Liksom. Så det handlar bara om att våga och göra det. Och det är väl det jag försöker säga på gymnasieskolan. Att ni har världens jäkla möjlighet. Ta nu den. Var inte rädda för att inte ta den. Och jag tycker ändå att jag lyckas få dem att lyssna. Jag blir ofta kontaktad efteråt och hjälper gärna och guida folk med det. Det är väl liksom det minsta man kan göra för just den generationen som sen ska vara med och förändra och förhoppningsvis ta hand om oss när vi blir äldre. Liksom. Mm.
Vad tror du skolan har för uppdrag i? Om man ser hela den här
bilden som du målar upp här, att dels har barnen eller ungdomarna en gränslös potential, mm. om man säger så. Dels så lever de i en värld som är mer komplex, där finns fler möjligheter, men det är fler aktörer i den också, i en global verksamhet. Ja. Så. Vad blir skolans uppgift i det här? Eller jag som liten enskild rektor, vad tänker du som techmiljardär liksom om vad en rektors uppgift behöver vara in i framtiden?
Ja, men jag skulle säga att rektorn är ju det är vdn för skolan. Och merparten av ens ungdom spenderar man inom skolväsendets väggar.
Mm.
Det är där du hänger på dagarna. Det är ju liksom skolgården, det är där du träffar dina kompisar, det är där du utvecklas, det är där du skapar idéer och du skapar konflikter och du, liksom det hela sociala spelet, det sker ju inom de här väggarna.
Mm.
Merparten av din vakna tid. Så att skolans ansvar där är ju enormt. Och du blir ju som en familj och du blir mamma och pappa. I många fall blir jag rektor och lärare till de här barnen.
Mm.
Så det blir då två familjer, då familjen hemma och sen har du familjen skola. Och det är oerhört många barn att ta hand om som lärarkår. Och jag förstår att det är nästan oövergreppligt ansvar att ha. Men det är ett ansvar som skolan har och oavsett om man vill eller ej så finns det där. Och där finns barn som är lättare att ta hand om och där är barn som är svårare att ta hand om. Och det finns barn som har diagnoser som behöver extra hjälp. Och sen så har du barn som har språkproblem som måste tas hand om. De ska lära sig ett nytt språk, de ska lära sig en ny läroplan. Det sätts oerhört höga krav på dem att liksom integrera snabbt och liksom komma in i det. Och det är ett problem. Och sen vill du inte att det ska påverka de som redan kan, utan de ska få vidareutvecklats. Mm. Och där är ju svenska systemet ganska annorlunda på det som mina barn växer upp i, som är det brittiska systemet då, som är, vi pratade lite om tidigare, om ett treterminssystem. De är inte alls rädda för eller lägger ingen vikt vid att okej, har du matte så i samma klass, då med samma elever, så kan det finnas tre olika mattenivåer. Läsnivåer, skrivnivåer, språknivåer. Man delar upp barnen respektive var man är nu.
Mm.
Så att de som ligger lite efter ska få extra hjälpen till att bli lite bättre. Och de som redan kan.
Mm.
För det skiljer ju väldigt mycket på. Alltså det kan ju finnas 8-åringar som är flytande i tal och skrift i tre språk. Och sen kan det finnas 8-åringar som fortfarande har svårt att uttrycka sig. Eller liksom skriva på ett bra sätt och meningsbyggnad etc. Och då den skolan där vill inte se till att någon ska liksom hållas bak. Men det kräver resurser. Det kräver liksom lärare som ska fokusera på det. Och det förstår jag. Jag tror säkert svenska skolan och de olika kommunerna skulle också kunna vilja göra samma. Men där, man kommer tillbaka till det resursbrist. Vad ska vi lägga pengarna på? Vad ska prioriteras?
Och kanske inte en helt tydlig riktning heller.
Nej.
Jag tänker att det känns som ett rätt så tydligt system du hänvisar till. Liksom. Ja, men det är så vi jobbar. Mm. Vi har rätt om det. Pam, 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 liksom. Medan vi flackar kanske lite mer.
Ja, och du vet, det är ju det är brittiskt, det är extremt styrt. Väldigt tydligt vad som är rätt och fel.
Ja.
Det är skoluniform.
Ja.
Vilket mina barn alltid har haft. De lägger ingen vikt vid det. Medan det har varit en debatt kanske i Sverige om att ska man ha det, ska man inte ha det, integritet av barnen ska kunna uttrycka sig,
ja.
Man ska kunna få vara klädd precis som man vill, vilken liksom, hårfärg man vill, och man ska kunna ha sin iPad eller man ska kunna ha sin mobiltelefon inne på, i klassrummet.
Får inte dina barn nu?
Nej, för helvete. Nej, det blir...
Finns
det kartan? Nej, det skulle, då får de inte gå dit. Nej, men det är helt annan... Det är olika skolsystem och olika att se på det. De får inte ta med sin mobiltelefon in. Då får de inte komma till skolan. Utan du får med den till skolan. Den läggs i skåpet och du får klicka ut den när du går hem. Du ska inte ringa någon på dagen ändå.
Mm.
Och du ska vara fokuserad på läraren och samtalet som finns där. Du ska respektera de andra i klassrummet. Och är det någon som pratar så ska du inte sitta och whatsappa till din kompis. Liksom. Så det är liksom helt annorlunda. I vissa fall så drar de liksom lite för långt där det kommer till att håret måste vara uppsatt och liksom, killar får inte ha långt hår utan det ska liksom vara, skjortan ska vara nedstoppad, du tilltalar inte lärarna i form av deras första namn utan Mr. Henry och Mrs. Sandra eller vad det nu kan vara. Liksom. Så att det är väldigt, inte hierarkiskt men det är väldigt respektfullt och för våra barn så de vet inget annat. Det sköna med det hela är att vi behöver aldrig tänka på vad de ska på sig.
Ja.
och det sparar lite pengar. För du vet, det är ju blåa shorts och blå pikettröja. Eller en blå kjol och en gul tröja. Liksom. Så ganska enkelt. Vi slipper hela den här debatten med att men min kompis har den här jackan och de har de här nya skorna. Eller, vi slipper det. Men jag förstår att det finns en helt annan sida på det med också där barnen ska kunna visa vilka man är. Och, vi skapar en identitet. Men jag förstår också att det blir ett samhällsspel och det blir samhällsklyftor. Att de har råd att köpa det och det har inte vi. Och man blir ledsen över att inte jag kan göra det. Och,
många aspekter.
Det är väldigt mycket att ta hänsyn till och vad som är rätt och fel. Jag vet inte. Liksom, jag växte upp i det svenska systemet och jag ser mina barn växa upp i ett brittiskt system. Liksom.
Mm.
Och de är jätteglada. De hade säkert varit jätteglada i det andra med.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du, vi ska avsluta här snart, men Optimizer Foundation.
Ja.
Där har ni på något vis börjat involvera er i mer sociala och skolfrågor.
Ja.
Har jag förstått det som? Kan du berätta lite?
Ja, men vi kände väl för, jag tror detta var 2016-2017, vi hade väl känt att vi hade finansiell styrka att ta ett större samhällsansvar. Så vi,
ni på Optimizer Invest.
Vi är partners och känt att vi måste göra något. Vi hade då träffat ett antal intresseorganisationer som jobbar med donationer primärt då. Men kände väl att nej, alltså, vi ska nog göra detta själva. Vi, istället för att donera pengar så kände vi att vi vill nog använda vår investeringsstyrka och analysera till att investera i bolag som kan göra positiv inverkan på lång sikt och vara självförsörjande.
Mm.
Donationer är ju jättebra också, men donationer kräver ofta fler donationer. Man bygger upp ett system på att folk ska skänka
ett beroende,
och skänka.
Liksom.
Ett beroende av det. Medan vi vill hitta bolag som liksom ska kunna vara självförsörjande över tid, till och med kanske kunna sälja så då få ett ekosystem av pengar som går igenom där. Men, och då såg vi också, var kan våra pengar få mest effekt? Initialt tänkte jag direkt att det hade varit häftigt att göra någonting lokalt där vi bor i Spanien. Där finns ju samhällsfrågor, där finns problem vi kan göra. Och även i Sverige finns massor av engagemang du kan göra. Men liksom, tittar du på Afrika så är det liksom Kenya där du pratar om liksom att merparten av befolkningen liksom lever på under $2 om dagen. Liksom med några miljoner kronor så kan du göra sån otrolig effekt. Och då började vi tillsatte ett team, vi anställde folk. Vi satte in en bra slant pengar i detta och började liksom fokusera på Nigeria och Kenya. Då. Stora länder, de har ändå stabila ekonomi och generellt och regeringar som fungerar. Och titta på hur ska vi nu, vad kan vi göra störst nytta? Och det kommer ofta till utbildning, läromedel och hälsa. Alltså, där är ett jätteområde som liksom Afrika behöver.
Mm.
Så digitala böcker, digitala kurser, digitala läromedel som man kan distribuera snabbt. Liksom. Även hälsoprojekt där vi har gått in och startat lokala små vårdcentraler. Liksom med basic förnödenheter liksom, för att ta ner sjukdomar, preventivmedel som inte finns, sanitetsmaterial etc. Men just med det här med läroplan är ju, det är väldigt, väldigt häftigt där man inte har möjligheten att printa eller köpa dyra böcker utan där man kan digitalt förmedla kurser. Så vi utbildar ju hundratals kvinnor nu till exempel till att liksom hur de ska kunna starta sina egna bolag, hur de ska liksom kunna nå ut med sina produkter digitalt i Afrika.
Det är
riktigt coolt och det får sån effekt och det är mindblowing vad man kan göra med några miljoner kronor, att man kan påverka samhällen på detta sättet.
Mm.
För att Afrika är ju en av världens största tillväxtmarknader.
Mm.
No question sagt. Det är liksom helt otroligt vad som kommer att ske och redan sker där. Men de har inte haft dem, och vi kommer tillbaka till det här med förutsättningar. De har inte haft dem. Alltså det mest banala, som till exempel nu, där vi tittar på, när vi slår oss i Sverige så ringer vi 112.
Mm.
I USA så ringer du 911. Vi tittar på länder här där de inte har ens ett nummer att ringa. Mm. Utan det finns kanske 40 olika aktörer där du måste bli medlem, du måste betala. så slår du sig det, då får du klara det bäst fasen du vill.
Mm.
Men nu kommer företag liksom som skapar ett centralnummer, de connectar alla de här privata aktörerna in till ett, och så oavsett vad de plockar så får de då betalt av den här. Men liksom, det är sånt som vi tar för givet. Men klart, om jag inte ringer 112, då får jag ringa mamma. Ja. Då kan du hämta mig liksom på den nivån. Så att det är oerhört häftigt och det händer väldigt snabbt. Och det finns så mycket vilja och det finns så mycket engagemang där borta. Och vårt team är otroligt duktiga.
Vad är din vision i detta arbete?
Ja, min vision är att vi ska fortsätta detta. Och detta ska gå ner i våra generationer. Att våra barn ska kunna ta över detta. Och förhoppningsvis med åren så ska detta bli ett självförsörjande stiftelse som genom alla de investeringarna vi har gjort liksom när de säljs så återinvesterar vi pengarna och så går det vidare sen igen.
Mm.
Det är väl också ett sätt för oss att betala tillbaks och också någonting som kanske inte är så svenskt liksom, utan vi pratar inte mycket om stiftelser eller donationer eller i stort liksom, vi behöver lyfta det mer att du kan visst göra en förändring. Sen är det en svår fråga. Det är en oerhört svår fråga, speciellt när det kommer till donationer. När du börjar titta på samhällsinverkan, ger du där så kanske den skapar ett problem långsiktigt, för att när donationen är slut och de inte får in mer pengar, vad får det för effekt då?
Mm.
Det går liksom byggnader som inte är riktigt färdiga.
Mm.
Det blir problem med olika familjer lokalt eller olika kantoner eller kommuner. Liksom.
Men har inte det här blivit en rätt stor kulturell förändring i bistånds... arbete på så sätt? Alltså, tänker du, förr donerar man pengar och sen så help yourself, do the best of it på något vis. Medan idag är det mer att man är med och påverkar och skapar strukturen. Ja. Som jag tänker att ni är med här. Ja. Att det ska bli ett fungerande ekosystem i sig själv och inte bara en insättning på kontot en gång.
Jo, jag tror det. Och det är väl entreprenörsdrivet också. Ja. Att många entreprenörer känner att man vill göra det. Och det finns ju vissa som har tagit det till helt otroliga nivåer, som liksom The Gates Foundation med Bill Gates.
Jag sitter och liksom, tänker på Bill Gates hela tiden när du pratar.
Otroliga engagemang de gör. Liksom. Ja. Men det är också amerikanskt.
Ja.
Där, när du kommer på de nivåerna som de har, det är ju ett samhällskrav mer än något annat. Och de vill ju göra detta, det är inte det jag säger, men där ligger det så naturligt i blodet att det är klart vi måste göra det.
Mm.
Mer än vi nordbor är fortfarande lite, ja men det kanske vi skulle kunna göra. Vad ska man göra nu liksom, på den nivån? Liksom. Man fastnar lite i sin vardag lätt.
Det ska bli skit efter att följa det här.
Mm.
Tänker jag hörde för ett tag sedan Jordan Peterson, den här kända psykologen, han sa att 2030 tror jag det var, då kommer vi ha blåst hela den absoluta fattigdomen. Alltså det här $2 om dagen, det är väl gränsen för absolut fattigdomen. Den kommer vara borta då, 2030. Det är fan helt fantastiskt.
Ja, visst.
Verkligen, och jag tänker också som du säger att vi utbildar kvinnor. Alltså är det någonting som är en markör för att det går bättre för hela familjen eller hela samhället, så är det ju när kvinnorna får upp sin utbildningsnivå.
Ja, och det är ofta de i sådana här så eftersatta ekonomier och länder, det är ju de som ligger längst efter.
Ja.
Det gamla samhällsbildet med att liksom kvinnan ska vara hemma och ta hand om barnen medan mannen då ska försörja, det ligger så ingrott i dem liksom. Men det finns otroligt mycket power, det finns otroligt mycket vilja i de här kvinnorna som bara låter oss bara liksom komma ut, låter oss liksom ta en del, vi kan mycket liksom. Och så, den empowermenten när de får den är ju oerhört häftigt att se.
Ja.
Och de vill och de är beredda att lägga tiden och det blir mer accepterat att de också gör det. Som det kanske inte var för 20 år sedan kanske, utan nej, håll er här nu. För de blir också mer digitala. De får också mer västerländsk influens och ser vad som sker.
Mm.
Det märker man när man är uppe och pratar med dem.
Är digitaliseringen nyckeln här framåt?
Ja, visst är det så. Visst. Ja. Sen måste det rent banala saker som att det måste finnas skolor. Det måste finnas någonstans man kan gå.
Mm.
Men jag tror speciellt för vuxenskola liksom, så blir den digitala avgörande för att nå ut till landsbygden. I storstäderna finns det ofta systemen. Många av de här har ju inte transportmedel till att liksom, köra och det är långa avstånd. Utan de ska kunna läsa en bok på en smartphone eller ta en kurs därigenom direkt liksom, och få guidning.
Mm.
Och det är ju rent banala saker som att hur man liksom tar hand om ett fält. Liksom, hur man planterar och hur man bara vilken tid på året så ska man liksom skörda. Alltså, det är sån information också som det är det mest banala. Liksom. som måste dit, liksom, för det är det de kan, det är de resurserna de har lokalt. De behöver bara guidas alltifrån vad ska vi lägga tid på? Är det kakor, är det ris, är det corn eller vad det nu kan vara? Vad får vi betalt för? Hur säljer vi det? Hur ska vi skeppa det till någon? Och hur ska det hanteras? Hur ska vi leverera det? Ska det vara i plastcontainer? Ska det vara i papperscontainer? Sådana guide, de är all ears och måste bara få den inputen från västvärlden på vad det är som är efterfrågat nu.
Du, om jag tänker så här, Bill Gates kommer ju att bli ihågkommen som mannen som wipade ut malaria, framförallt, alltså som tog bort den sjukdomen.
Ja.
Inte för att han var upphovsman till IBM och Microsoft liksom. Och det är rätt så mindblowing,
ja, tänker jag. Verkligen.
Om du får drömma, hur kommer omvärlden att minnas Henrik Ekdahl Persson?
Jag tror inte jag kommer lyckas med det som han gjorde. Jag hoppas att när jag försvinner härifrån att folk ska minnas mig som en, se mig som en inspirationskälla på vad som är möjligt oavsett var man kommer ifrån och vilka förutsättningar man hade. Det är det jag vill göra mest. Jag vill se till att folk ger sig själv möjligheten till att åtminstone testa sina drömmar. Det hoppas jag. Sen hoppas jag att folk ska tycka att det var en reko kill liksom. Men det är väl det som är mitt mission nu liksom, att försöka få ge folk en liten spark i rumpan med att testa åtminstone. Går det inte så går det inte. Worst case så får du förlora lite pengar och du kan tjäna mer ändå. Så det är inte hela världen. Folk är oerhört nervösa över att ses som att ha misslyckats. Det ligger så inbotat i oss att det inte sticka ut, eller att vår omgivning eller vår bekantskapskrets eller det lokala liksom samfundet ska, men herregud, det var ju hon som, hon sa, det gick ju åt skogen det där. Ja, och sen någon pekar lite, men det, bara get over it liksom. Det är inget, alltså, gör de det, det är för att de själva inte har vågat prova bara. Det är jag rätt klar med. Och från att det kanske irriterade mig tidigare, att för folk vill ju gärna prata om det som inte gick bra. Det ligger liksom i vår natur, men det är jobbigt att prata och slå någon i ryggen att fan vad grym du är. Alltså, och där försöker jag liksom helt ser jag någonting som jag tycker är, ja, de har gjort det jävligt bra, då säger jag det. Det är lite mer amerikanskt liksom. God damn, you're cool man. Nice shoes, you look great today. Vi gör inte det. Vi går förbi och så säger vi att men, det var lite konstigt och hur kunde de göra så här och så vidare. Att försöka hjälpa varandra lite och försöka starta den trenden, om man nu kan det, att försöka vara lite mer, visa lite empowerment istället. Det blir en lång utläggning, men ja, det känns som någonting som jag åtminstone kan komma fram med, där jag hoppas att man kan bli, inte en symbol för det, men åtminstone liksom man kan relatera till mig och säga att fan, kan den göken göra det? Då kan jag också göra det.
Mm.
Lite på den nivån.
Ska vi avsluta med de orden?
Kan vi göra.
Det kändes så rätt bra.
Ja.
Ja. Henrik Ekdahl Persson, techmiljardär och grabben från Torsebro. Tusen tack för att du var med i podcasten.
Tack för att du var med.
Tack.
Tack.